Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt vill vi säga ett stort tack till Louise Sandstam och Jakob Wahlsten som har varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Tack så mycket och nu startar vi podden! Hej och välkomna till det 41:a avsnittet av Harry Potter-podden med mig Gustav Brinklarsen och dig Elisabeth Larsson.
Jajamän.
Ja, vi ska avsluta Dumbledore.
Det ska vi göra.
Ja, en tredje avsnitt. Men först ska vi prata om en annan grej som en läsare skickat in.
Ja, jag fick ju en hang-up här över nyår. En uppmärksam lyssnare till oss. Ja, uppmärksammade från vårt avsnitt om Obliviate. Minnesförtrollningsavsnittet då som vi hade. Vi pratade just om minnesollen och allt det här. Och just nu får ni rota era hjärnor för det är långt tillbaka liksom, och det är mycket detaljer och så här, men jag ska försöka förklara det vettigt.
Mm.
Den här lyssnaren då poängterade ju att vad var liksom syftet med att Snape lägger in sina minnen i minnesollet?
När han ska träna Harry.
När han ska träna Harry och okluminering. Mm. Tror jag det heter på svenska, va?
Ja,
okluminering. Ja. Gör det liksom att är minnena borta från huvudet då? Kan man ju fråga sig. Det här motsägs ju lite av att Dumbledore pratar om sina minnen och de diskuterar han och Harry Dumbledores minnen och grejer, detaljer som ligger i minnesollet och snurrar. Men ändå, då är det ju inte borta från Dumbledores huvud, för de sitter ju ändå och pratar om det och Dumbledore minns tillbaka och berättar om de här grejerna. Så är ett minne borta från huvudet, bara för att man har lagt det i minnesollet. Det verkar ju så på Snape, eftersom han tar ju bort de här grejerna som han inte vill att Harry ska se. Ifall Harry skulle råka bryta igenom.
Precis.
Och se in i Snapes, ja men, tankar, sinne, minne, vad det nu är liksom. Det skulle tyda på det, så vi var lite så här, är det här på ett potentiellt ett gigantiskt plot hole här?
Ja, jag tyckte det är jätteintressant att pensivet används ju åtminstone på 2 olika sätt.
Minnesollet.
Ja, men precis.
Mm.
En som du sa, när Dumbledore minns och också kan visa minnena. Och ett där det då ska vara att Harry inte ska kunna se minnena inne hos Snape.
Ja, alltså Dumbledore förklarar ju minnesollets funktion med att dels så kan det vara skönt att ta ut saker, minnen, när man känner att liksom man har fullt med grejer i huvudet, och kan det vara skönt att liksom så här, ja, ta ut dem och lägga dem någon annanstans.
Ja,
så att man kan se över det senare.
Ja.
Dels säger han det, men han säger också att ett syfte med minnesollet är att man lägger sitt minne där och sen så kan man gå tillbaka och titta på det lite mer i detalj.
Ja.
Så. Och båda de här grejerna, ja, det kan ju stämma. Men hur är det då rimligt att om man nu avlastar sin hjärna med att lägga ut de här minnena, då borde de ju rimligtvis vara borta från huvudet.
Exakt, alltså borde man inte minnas dem.
Nej, eller åtminstone inte minnas vad de innehåller. Det är väl så här, säg att man drar ut ett minne från en resa. Då bara det så här, ja men jag minns att jag var i England. Men detaljerna och innehållet i det här minnet ligger i minnesollet då. Ja. Jättekontroversiellt och jättekonstigt. Jag har tänkt på detta i flera dagar.
Ja.
Och kommit fram. Jag är jättesugen på att höra vad ni tror om detta också. För det här är ju liksom, det här är väldigt motsägelsefullt. Men min teori är denna. Det här är det enda jag kan liksom tänka mig. Det skulle vara att man uppenbarligen så kan man ju tänka på och minnas och prata om ett minne som ligger i minnesollet och snurrar.
Mm.
Det gör ju Dumbledore vid flertal tillfällen. Jag tänker att det borde vara så att om man tar ut ett minne så är det, ja, dels kanske man då inte går och har det i framloben och tänker på det hela tiden, utan det får ligga där och puttra i minnesollet. Men att Snape gör det, så tänker jag att det skulle ju kunna vara så att man minns minnet, men eftersom man drar ut själva essensen av minnet och lägger i minnesollet, så kan en person som bryter sig in i ens tankar inte hitta det.
Ja.
Jag kan fortfarande minnas det. Det kan ju fortfarande någonstans finnas i min hårddisk liksom, eller vad man säger.
Ja, men precis. Att, om man tar datareferenser.
Om man så säger. Liksom. Så att liksom själva essensen, den här vita lilla strimman som blir av minnet, den är borta. Den kan man inte bryta sig in och sno.
Nej. Det skulle ju vara förklaringen.
Det skulle ju kunna vara den enda möjliga förklaringen, tänker jag. Jag har inte hittat någonting annat som säger... Jag har liksom inte hittat något svar på det här. Jag har läst och läst om flera de här kapitlarna flera gånger.
Ja.
Och det förklaras liksom inte.
Nej, för det förklaras ju egentligen inte, eller beskrivs inte som att det egentligen är någon skillnad på det. Fast det är ju skillnad i hur det används. Att skydda sitt minne, att inte Harry så kommer bryta igenom det. Kontra att, ja men här, jag vill visa dig minnet att vi tillsammans är i det. Är det ju som Dumbledore och Harry gör.
Mm.
Men för liksom, någonstans så här, om du tar ut ett minne ur ditt huvud så borde du inte kunna minnas att du har det. Om det bara ligger där borta i ett minnessoll.
Nej, precis.
Men samtidigt vet jag att minnen inte riktigt funkar så.
Nej, men att Dumbledore säger att det avlastar hjärnan. Ja. Det tyder ju på att det skulle vara så.
Ja.
Men jag tänker, drar man ut minnet, själva essensen, själva liksom... grunden i det här minnet, så kan du fortfarande tänka på det och prata om det. Ja, men jag minns att det här har hänt.
Ja, för jag har nog blandat ihop lite det som Dumbledore säger där. Jag har nog tagit de två, att han säger det, att det är skönt att avlasta. Jag har nog tolkat det ihop med det andra, att det kan vara skönt att se det från sidan. Så att när han säger avlasta så är det mer det han menar. Men det är nog jag som har genom alla år mixat ihop de två sakerna.
Ja, för han säger ju ordagrant till Harry att... Ja, du vet säkert hur det kan kännas när det känns som att man har alldeles för mycket i huvudet. Och Harry då tänker, nej, jag minns inte liksom att jag har känt så någon gång.
Så kommer det ju senare tillbaka till det att han faktiskt gör det.
Precis, och då senare i boken så kommer det en referens till att Harry förstår nu vad Dumbledore menade med att ha alldeles för mycket saker i huvudet.
Ja.
Så det tyder ju liksom på att, drar man då ut minnet, ja men då är det borta, då har det liksom lämnat plats på något sätt.
Ja.
Men det kan ju inte ordagrant vara så han menar.
Nej.
Utan det är snarare att alla de här små detaljerna, minnet och själva minnet av händelsen ligger inte längst fram och guppar i huvudet. Och då lägger man då ut dem i minneshållet, ja men då går det inte att komma åt dem genom okluminering. Jag tänker att det borde vara skillnaden liksom.
Ja. För som vi har pratat om innan här, att, alltså innan vi spelar in, att ja, men det är liksom, minnen är så kopplat till ens erfarenheter och saker man, och även värderingar nu, att liksom någonstans det... Alltså minnet är ju inte en inspelning som ligger på ett ställe som ligger för sig, utan allting är integrerat i hjärnan som det funkar i en mänsklig hjärna i verkligheten. Så därför kan du inte göra så riktigt. Och det är därför som jag gillar att du har kommit på den här lösningen, att okej, man kanske kan ta bort på något sätt, ja men som du sa, essensen, men att du har ändå ett minne av det i huvudet på något sätt liksom. Att man kan inte ta bort det helt, men man kanske kan ta bort att det ligger och stör på något sätt för Dumbledore då, och att det gör att man inte kan gå in och se det.
Precis.
På något sätt. Det är jag vet,
liksom. Precis, och hjärnan är jättekomplicerad, men jag skulle någonstans vilja döpa det till att man kan liksom ha ett aktivt minne.
Ja, men ja.
Och att när man tar ut det och lägger det i minneshållet, så är, okej, minnet är inte längre aktivt. Det här är ingenting som någon kan hoppa in i ens hjärna och sno, så som man gör med okluminering. Vilket också som sagt händer. Harry råkar bryta sig in i Snapes huvud vid något tillfälle. Han ser Snapes föräldrar bråka till exempel, och Snape liksom sitter i sitt rum och är ledsen typ.
Mm.
Och sånt här. Där råkar ju Harry bryta sig in. Och vilket Snape hade förutsett såklart. Ja. Och därför hade han tömt sig själv på minnen som skulle vara smärtsamma, eller som han inte ville att Harry skulle se av olika anledningar.
Ja. Nej, men för att dra en kanske inte dum liknelse, men säg att du går in i en dörr och så är det ett lejon där, och så vet du, och så, som kommer döda dig, och så går du ut i den dörren och så tar du bort det här minnet. Jag tänker att alltså så här, du lägger det minnet i ett minnessål. Jag tänker att du fortfarande då har koll på att jag ska inte gå in i den dörren, för där är någonting farligt.
Jag tror det är mer konkret än så. Jag tror inte bara att man tänker att det där är någonting farligt. För så, Dumbledore kan ju prata i detalj om minnena fastän de ligger i minneshållet.
Ja.
Så jag tror absolut att det är mycket mer konkret än så. Jag tänker att han pratar till exempel om Bertha Jorkins. Han borde prata om henne så som han minns henne.
Mm,
men också resonerar och diskuterar kring vad som kan ha hänt henne. Och hur hon är eller var som person.
Ja, men du tänker inte att man kan dra ut minnen på två olika sätt?
Nej.
Utan det, du tänker att det fortfarande är ett och samma sätt?
Ja, det nämns ju inte någonstans. Så det tror jag skulle vara en konstig, eller alltså, det finns ingenting som tyder på det, utan att man drar ut sitt minne på samma sätt.
Ja, det är en sak liksom, ja. Att dra ut sitt minne. Ja.
Så. Ja. Och sen så är det skillnad däremot på minnen som, ja, minnen som är falska blir på ett sätt, minnen som Slughorn till exempel som har försökt mixtra med sitt, ja men det blir på ett sätt. Mm. Det är, då har det inte riktigt samma, det blir inte samma essens i minnet liksom, så som ett äkta minne väldigt... skulle bli. Så ja. Det här, ja, det var en jätteintressant observation. Märkligt att vi inte noterade detta i avsnittet, tänker jag.
Ja.
Eftersom vi var inne, vi pratade ju väldigt mycket om minnen och minnesollen och att minnas och att glömma. Och,
ja. Och, vi missade nog bara det helt enkelt. Den
ja, alltså det vi kom fram till var väl att man inte kunde radera
ja.
Minnen utan och blev ett fåren att glömma, men det försvinner inte.
Nej, precis.
Det är liksom... Det är dolt, men inte, ja. Inte raderat.
Nej,
från henne.
Liksom. Bertha Jorkins, eftersom att Voldemort då lyckades bryta igenom henne till slut.
Ja, det finns olika sätt man kan bryta igenom en minnesförtrollning. Vissa mer effektiva och kanske då plågsamma än andra. Men det finns sätt att göra det på. Och då är ju minnet inte borta, utan det är liksom gömt för en själv. Eller dolt, hur man nu ska säga.
Mm.
Så att när vi var inne och snurrade på det så var jag lite besviken på mig själv att inte... Ja, men gjorde denna noteringen, för det är väldigt motsägelsefullt såklart.
Ja.
Kan man se minnet ifall det ligger i minneshållet, eller kan man det inte?
Ja, precis.
Liksom.
Ja, för mig är det här en av många saker med Harry Potter som på ytan inte låter superkomplicerat, men som när man väl tänker på det så är det väldigt komplicerat och att få det att funka. Alltså rent logiskt på något sätt. Så att ja, jag gillar den. Jag gillar kommentaren från läsaren. Och
ja, det är väldigt.
Jag tycker att det finns en lösning på det. Som du har sagt här liksom.
Ja, det är väl den enda lösningen jag kan komma på, kan jag säga. För jag har liksom vänt och vridit på detta och läst om och bara liksom funderat så här hur det kan liksom, ja, hitta någon slags liksom kryphål någonstans, men det finns liksom inte.
Nej.
Så då får man hitta på sina egna.
Ja, precis. Men det är så, det är ju därför vi är här också.
Ja, lite så.
Diskutera men, och...
Ja, så det var väldigt intressant. Fundera på detta och hör av er vad ni tror.
Ja, om man har några andra tankar.
Om ni, ja, eller precis. Eller, ja, men precis. Om någon annan lösning som skulle kunna vara bättre men inte helt jävla uppåt väggarna osannolik, utan även, alltså ja.
Men att det funkar.
Ja, precis. Vad kan funka liksom?
Mm.
Mm. Det är inte det detta avsnitt ska handla om, men jag har varit så tänkt på detta så mycket så vi tänkte att vi tar det i nästa avsnitt,
ja, men
så inte glöms bort.
Ja, på en gång.
Ja.
För vi ska ju som vi sa i början av avsnittet prata slutet av Dumbledores liv.
Precis.
Hans sista 15-16 år.
Ja, det lät ju deppigt slut av hans liv, men ja, hans sista, den sista tredjedelen av hans liv då.
Ja.
Ja.
För vi lämnade ju i förra avsnittet vid 1981, Halloween, där Voldemort har försvunnit. Och som du sa då i avsnittet, inte så mycket Dumbledores förtjänst, men han har ju ändå varit involverad i det på olika sätt. Men det vi tänker börja med idag, det är det första vi egentligen möter i böckerna, eller efter kapitel 1. Där ju vi möter familjen Dursley.
Ja, precis.
Men i kapitel 2 så lämnas ju en viss Harry Potter på trappsteget till familjen Dursley. Och det verkar som att det är Dumbledore som har bestämt det.
Ja, det är det ju. Ja. Och Dumbledore, det får man ju heller aldrig någon riktig förklaring till. Långt senare så säger Dumbledore liksom att någonting i stil med att det föll på mig att avgöra din eller pojkens framtid, liksom, eller din framtid, Harry, så. Hur det är nu? Ja, vi har ju diskuterat detta flertal gånger utifrån en liksom filter av en socialarbetare. Då. Ja, jag tänker det är rimligt att man hamnar som bebis är hos sina enda överlevande släktingar om man skulle bli föräldralös. Det är ju egentligen inget konstigt.
Nej, i grund och botten så hamnar han hos de mest rimliga föräldrar, eller rimliga familjen, rimliga personer.
Lite så, men det är väldigt märkligt hur typ Dumbledore då, som är visserligen en väldigt typ känd och respekterad person i communityt, men på pappret är han egentligen bara typ, han är ingen vårdare, ingen barnhemspersonal.
Han är rektor ingen på en skola som Harry ännu inte går på.
Han är liksom, ja, men han är liksom så här rektor på Harrys föräldraskola.
Mm.
Jag tänker så här, vem fan var rektor på mina föräldraskola? Skulle den personen ha någonting att säga till om i mitt öde? Det känns väl så där jobbigt, tänker jag.
Ja, det är lite konstigt.
Ja, lite märkligt. Så att det föll på Dumbledore vet vi ju inte hur egentligen. Men jag tänker att det måste ju vara utifrån någon slags förmodligen bestämt av ministeriet och i någon slags typ Dumbledore, du vet hur man ska göra för att hålla honom säker.
Mm. Vi har ju aldrig haft något avsnitt som behandlar politik i Harry Potter-universet. Inte rätt av i alla fall. Men det känns som att demokratin är lite... sådär. Vi hör aldrig talas om några val. Sådär, Dumbledore säger att han har tackat nej till att bli Minister for Magic en massa gånger. Vilket innebär att han då har fått frågan och valt att säga nej. Vilket innebär att han har inte blivit framröstad till det. Är det ingenting som tyder på?
Det verkar inte.
Blir inte framröstad. Scrimgeour blir inte framröstad när han tar över.
Nej, det verkar inte finnas någon form av typ så här, liksom, någon slags folkomröstning eller något kandidatsystem. Utan nej. Det är nog andra på ministeriet som bestämmer kanske.
Ja.
Ja, men jag tänker de är... Några inom Wizengamot, några inom rättssystemet, några inom högt uppsatta liksom sådär. Och kanske ministeriet, trolldomsministern själv eventuellt kan vara med och ha ett finger i sin efterträdare, kanske.
Kanske. Ja, men det är ju då någon form av mediokrati nästan, alltså, då, alltså att kunskap är det som ska styra liksom.
Mm.
Sen finns det ju teorin då att jag menar att trolldom, alltså Minister for Magic är liksom inte motsvarande premiärminister, utan han är en minister som alla andra ministrar, fast långt ifrån som alla andra, förstår vad jag menar då. Men att därför är det så här att ja, men de ingår på något sätt i valsystemet i Storbritannien. Det, här, det finns jättemycket olika teorier om detta, jag har inte satt mig in jättemycket i det. Men att därför så har inte trollkarlarna och häxorna något speciellt val för att välja sin, utan att de får rösta i det vanliga brittiska valet om de vill rösta. Liksom.
Mm, ja, typ det sådär. Så får
att,
man ju.
Ja, och att trolldomsministern då väljs fram av ja, men, kompetens och kunskap helt enkelt.
Ja, precis. Och att liksom, ja, men som exempel så skulle ju Dumbledore tacka ju nej vid något tillfälle till den här posten, och jobbet pekade väl väldigt mycket pekade på att det skulle tillfalla Barty Crouch, den äldre då. Men sen så blev hela den här skandalen med hans son och så vidare som skickades till Azkaban och hej och. Och då ansågs han liksom, han föll lite grann i grace eller vad man säger. Och då ja, ville man kanske inte ha honom, för det såg lite illa ut, och då blev det istället då Cornelius Fudge.
Precis.
Så det var väl, men valet av Barty Crouch baserades ju då på att han hade varit liksom en stark motståndare till Voldemort och ja, men, väl, lagt väldigt mycket så här hårt mot hårt typ.
Ja.
Och liksom varit en viktig person i den kampen och varit väldigt hård och liksom motståndskraftig. Ja. Så.
Men just av den anledningen att de inte har valsystem på det sättet gör att ja, men, även ett sånt här uppdrag kan på något sätt från trolldomsministeriet delegeras ut till Dumbledore. Mm. Och man tänker också, jag menar, vi vet väl någonstans att ministeriet har varit ganska svagt ett tag här när Voldemort har varit som starkast.
Mm.
De kanske inte hade, alltså det är lite som att Fenixorden bildas i bok 5 sen igen, eller bok 4 är det ju tekniskt sett som den bildas, men sen, att de gör ju sin grej för att ministeriet är infiltrerat. Jag tänker att det kan ju vara lite samma anledning där, att det är liksom det finns inte ett ministerie på det sättet som kan ta det ansvaret, utan det faller på Dumbledore.
Mm, mm.
Och sen så säger han, så här gjorde vi, och de säger jaha, och så bara accepterar de det.
Ja.
För att de har varit så nedtryckta och infiltrerade och förstörda genom åren där.
Ja.
Så att det är konstigt, men jag tycker också att det finns en inomvärldslig logik och förklaring till det som funkar för mig.
Ja, precis. Jag tänker utifrån att man ser Dumbledore som någon slags säkerhets, liksom viktig, riktig och garanterat god liksom person.
Mm.
Så att just Harrys säkerhet, att den frågan skulle liksom falla till Dumbledore, det är kanske inte jättekonstigt.
Nej.
Så. Men sen har han Hagrid att leverera honom.
Ja, det är... Det är hans val.
Det är Dumbledores val. Jag tycker det är ett väldigt bra val.
Ja.
Men som sagt, vi tipsade om det i förra avsnittet. Just Hagrids leverans av Harry till Privet Drive. Kan ni lyssna om ett av våra tidigare avsnitt, Dygnet som försvann.
Yes.
Väldigt intressant. Vi ska inte gå in på det mer nu, för det är jättedetaljerat.
Ett helt avsnitt har vi ägnat åt redan. Så att,
ja, men...
Men vad händer resten av 80-talet då med Dumbledore? Det är inte så mycket egentligen.
Vi vet ju egentligen inte så jättemycket om vad Dumbledore gör när Harry växer upp.
Nej.
Han har ju ett litet öga, såklart. Men ingenting
utan
som...
Utan att Harry vet om det.
Precis, ingenting som Harry märker eller någonting som vi får liksom veta. Så.
Precis, utan för med det som ni vet, i boken går det ju 10 år där och sen får vi möta Harry igen och vi möter ju Dumbledore först då på skolan. Ja, breven är väl tekniskt sett närmare från McGonagall väl? Det är väl undertecknat Harrys brev, är inte de från The Houses? Head of Houses, ja precis.
Nej, men från biträdande rektorn som är professor McGonagall.
Så är det, just det. Så att vi möter ju egentligen Dumbledore först då igen på Hogwarts och där han någonstans igen blir relevant, det är ju under den boken när Harry får göra väldigt mycket som man kanske inte tycker är jättebra. Mm. Till exempel att han lyckas ta sig igenom och blir den som står mot Quirrell på slutet.
Mm.
Där finns det ju teorin att, som väl Harry och gänget säger själva, att det känns som att Dumbledore kanske vill låta dig ta lite ansvar.
Alltså det som har fött det, tror jag, dels så tror jag så här. Harry får tillbaka sin osynlighetsmantel.
Mm.
Dels får han den i julklapp av Dumbledore. Det är väl inte mer än rätt, tänker jag. Det är ju arvegods liksom. Sen så glömmer han och Hermione den uppe i tornet när de har lämnat Norbert. Och så åker de fast och så blir det så mycket med det. Så han glömmer manteln i astronomitornet. Ser inte den på ett tag. Får tillbaka den med en lapp där det står just in case. Mm. Eller för alla eventualiteter som de så käckt översatte det till.
Vi går vidare.
Och vad det är nu då, det är väl lite grann det som har gjort att han får tillbaka den precis innan de planerar att liksom ta sig förbi Fluffy och hoppa igenom falluckan, jaga efter då Snape som de tror, men som visar sig vara Quirrell.
Och med en liten uppmuntrande lapp då, som ju är från Dumbledore. Mm. Kan man ju tolka det som.
Ja, liksom när det står så här just in case, ja men utifall att liksom, ja men det tyder väl på att han kanske misstänker att någonting är på gång så.
Mm.
Och Harry säger sedan när han ligger i sjukhusflygen att liksom, ja men jag har en känsla av att Dumbledore visste att vi skulle försöka, så istället för att stoppa oss så lärde han oss bara tillräckligt mycket för vad som skulle kunna vara till hjälp liksom.
Mm. För det går ju ifrågasätta ansvarstagandet.
Ja, jag tänker att det är en sån sak som var väldigt fint och gulligt i första boken. Lite så.
Mitt argument för en del av saker kommer nu från dig.
Ja, men precis. Ja. Jag tänker att det var väl liksom, det var väl coolt där och då att tänka liksom att ja, men Harry fick lite grann mäta sin styrka. Så. Medan han i själva verket skulle vara tokdöd. Alltså, ja. Rent tekniskt. Han kunde skjuta gnistor, han kunde inte göra någonting. Liksom. Han var 11 år gammal. Så det, ja.
Nej, men det är ju bara för att Voldemort sitter på Quirrell och att inte kan röra honom då som han ju klarar sig.
Ja.
Och att Dumbledore hinner dit precis.
Ja, och är att förglömma för andra gången då så faller det ju på att Lillys liksom beskydd gjorde att Quirrell inte kunde röra honom.
Ja.
Så det, där var han hyfsat safe liksom.
Ja.
Men vilket han inte visste å andra sidan. Utan han blev ju väldigt förvånad när Quirrell tar i honom och liksom få bölder på händerna eller vad det är liksom, att han, och sen så vittrar han sönder. Så
Men Dumbledore i första boken ser vi egentligen inte jättemycket av. Vi får möta de här lite gulliga scenerna när han står vid Erised-spegeln eller Mörd-spegeln som den heter på den senare svenska översättningen.
Ja, gud nej, det släpper vi. Nej.
Erised.
Erised, baklänges då för Desire. Ja. Det vet ni säkert.
Precis, och Mörd baklänges blir ju Dröm. Då.
Ja, så snälla då. Ja.
Nej, men, så att jättemycket med är han ju inte där, Dumbledore, utan det är ju väldigt tydligt Harry och gänget vi följer. Och Dumbledore finns med som någon skugga i bakgrunden väldigt mycket.
Ja, Dumbledore är inte alls med speciellt mycket mer än just i den scenen med spegeln och sen efteråt när Harry ligger i sjukhusflygen och ställer lite frågor och då får lite svar.
Mm. Och lite grann är det väl samma i andra i princip. Sådär. Alltså han är ju, där har vi attackerna, så där är ju Dumbledore lite mer aktiv och han blir ju sen också bortskickad från Hogwarts av guvernörerna.
Mm.
Eller vad de kallas.
Ja, precis.
Alltså egentligen skolans styrelse väl.
Ja, precis, precis.
Men här får han ju någonstans en ledtråd till det som blir det som upptar hans sista år i livet, nämligen när han får dagboken från
precis,
Harry.
Precis.
Att han inser att det här är en horokrux, men han tycker också att den är väldigt lättvindigt behandlad precis. Av Voldemort och då även Malfoy. Och han drar väl en slutsats här att det här tyder på att det finns nog mer än en horokrux.
Ja, kan Voldemort vara så liksom lätt kasta bort en del av sin själ på det sättet, liksom bara ge den till Malfoy utan att säga egentligen vad det är för någonting.
Mm.
Och sen då utan att försäkra sig om att han i sin tur inte kommer schabbla bort den, vilket han gjorde.
Ja.
Så
gav den till Ginny liksom.
Ja, men så tyder väl det. Ja, men han ville ju Lucius Malfoy ville ju där liksom, ja, men han trodde väl att Voldemort var borta och han ville liksom så använda den för att stärka sina egna syften. Det han visste var väl att hemligheterna, den skulle, den var liksom smart förhäxad och skulle hjälpa till att öppna hemligheternas kammare. Han visste inte riktigt hur.
Vet så han, vi när Voldemort gav Malfoy den?
Nej,
och
det vet ju ingen. Dumbledore säger att det har ju Voldemort gjort innan han försvann första gången då, uppenbarligen. Att det var en av hans första horokruxer. Och gjorde den, oklart när han gjorde den, men jag tänker att han gjorde, det finns också i vårt avsnitt om horokruxer, så vi behöver inte dubbelarbeta det heller, men dödandet av Moaning Myrtle låg väl till grund för den horokruxen. Ja, och så sen ifall han gjorde den på själva, på skolan så att säga, när han fortfarande var så ung, förmodligen gjorde han ju det. Men han gav inte den till Lucius Malfoy förrän långt senare. Och sen försvann han och då tänkte Malfoy att ja, det var fritt fram. Ja. Men han gav ju den till Lucius att förvara då.
Ja, precis. Jag sägs det inte någonstans att han ska bli besviken på hur Malfoy har behandlat den, tror jag. Eller kanske jag som har, jag får med han, det står någonstans.
Han var väl ganska, han var väl ganska arg över att han så lättvindigt hade kastat bort den för att liksom, för sina egna syften skull då, vilket var att liksom sätta dit Arthur Weasley genom att göra hans dotter skyldig till det här då. Ja. Hemligheternas kammare öppnades.
Just det. Så var det.
Ja.
Men i alla fall, där läggs som sagt grunden till det som blir Dumbledores sista tid, att verkligen försöka kämpa ner eller försöka hitta de här horcruxerna och sen ta ner dem. Men i bok 3 har vi inte mycket av det, för att där är det ju ingenting med Voldemort. Vad gör Dumbledore i bok 3 egentligen? I korta drag. Han är inte jättemycket med där heller.
Nej, alltså jag tror han är, han tror ju liksom alla andra där och då att det är Sirius Black som är Voldemorts liksom största anhängare och att han har rymt och så vidare och så vidare. Det visar ju sig att han har ju helt rätt i sin oro och så här, men att det är Peter Pettigrew istället.
Precis.
Som visar sig vara vid liv och sedan rymmer för att återansluta sig till Voldemort då. Och det är väl egentligen det som hela bok 3 bygger upp för någonstans. Att liksom Lord Voldemorts fegaste tjänare liksom kommer tillbaka och Dumbledore får man inte träffa alls mycket.
Nej, han är med
i den boken heller.
Nej, han är med väldigt lite, ganska länge i bokserien. Fast att han då alltid på något sätt kastar en skugga, precis som att Voldemort alltid kastar en skugga av ondo, så kastar väl Dumbledore en skugga av trygghet, fast att vi inte ser honom så mycket.
Ja.
Är min känsla. Eller är det så jag precis uppfattat det när jag läser det?
Ja, precis. Det kan man väl säga. Han gör ju inte alls mycket som vi vet. Liksom. Däremot vet vi att Dumbledore ofta, alltså, förmodligen även under bok 3 ska det väl vara underförstått, så är han ganska ofta borta. Och han har ju även innan han upptäckte den första horcruxen som han då tolkade som dagboken alltså, så har han ju varit runt och grävt i Voldemorts förflutna för att för att det såklart är bra att veta så mycket som möjligt om sin fiende liksom.
Precis.
Men det kommer ju verkligen väl till pass när han då upptäcker att okej, han har gjort en horcrux och med tanke på hur han har behandlat den så finns det säkerligen flera, vilket då leder honom till att jaga efter Slughorn för att få tag i det minnet där Slughorn berättar för Voldemort hur, eller att man skulle kunna göra flera.
Ja.
Det var ju lite den bekräftelsen han ville ha.
Precis, det var ju verkligen det som var det sista egentligen. Och då i slutet av den fjärde boken istället, det är då vi verkligen får tillbaka Fenixorden. För då återkommer ju Voldemort ur sin, till livet igen ordentligt.
Mm.
Eller till sin kropp. Och då får vi ju se Dumbledore, från fjärde boken får vi se honom lite mer. Dels är han mer aktiv i magiska turneringen, trekampen. Mm. Och framförallt på slutet sen då när han ändå återkallar Fenixorden, vilket ju blir i bok 5 då hans på något sätt ande ligger ännu mer över det som händer. Och jag vill någonstans stanna till med det som Dumbledore gör i bok 5, hans taktik att inte ens att inte titta på Harry från lite grann ingenstans, för han gör ju det för att han anade att Dumbledore finns där i
Voldemort.
Ja, precis. Voldemort finns där i. och bestämmer sig då för att inte ta ögonkontakt med Harry och inte, utan att ens ha sagt det.
Mm.
Det är för mig ett jättekonstigt beteende som kommer från verkligen från vänster. Efter att han och Harry haft ett långt samtal i slutet av bok 4 då. Där Harry har tvingats gå igenom och berätta vad som hände på kyrkogården igen. Och det har varit väldigt förtroligt. Och den skillnaden från det känns som att... För jag minns att jag, när jag läste fjärde boken, jag blev glad att vara med i Dumbledore. Jag gillar ju att läsa Dumbledore-grejerna. Och då slutet på den blev man liksom, men nu kommer han ju ta mer av en aktiv roll, tänkte jag, inför femman. Och så får vi precis tvärtom. Att bara, ja men när Harry och Dumbledore träffas så tittar inte Dumbledore på Harry och liksom möter inte hans blick och utan aktivt håller sig undan. Och utan att meddela Harry detta, är inte det lite konstigt?
Alltså anledningen att han inte meddelar honom det är ju för att Dumbledore har ju genom att Harry har de här drömmarna och då dels börjar Voldemort tidigt plantera mysteriedepartementets korridor i Harrys huvud. Länge och väl liksom. Men också att han drömmer den här drömmen när han är inne i, ja, han är i Voldemort som är i Nagini får man väl säga, men när Nagini attackerar Arthur Weasley. Alla de här grejerna, det är ju Dumbledore tittar ju inte på Harry för att skydda honom. Han är rädd att Voldemort avlyssnar Harry, liksom, om man ska säga inifrån, att han liksom är, att han finns inne i Harry. Och skulle han då säga det till Harry, medan Voldemort är i Harry och lyssnar? Det skulle vara lite av en giveaway, så det kan jag ju förstå att han inte gör. Men stor del av Harrys frustration genom hela den boken är ju därför, för han tycker att Dumbledore liksom inte ens kolla på honom. Men nej, förklaringen, jag tycker inte det är konstigt, för förklaringen är ju den, liksom.
Ja, eller så här, det är ju någon form av nödvändigt ont, ser han det ju som där, Dumbledore får man väl säga, att ta den distansen. För att det är inte schysst mot Harry, men samtidigt så, ja men Harry sitter i en rätt oschysst situation generellt.
Och det är ju
generellt
i grund och botten för att skydda Harry också.
Precis.
För att inte, han var väl ganska säker på att Voldemort skulle försöka komma åt honom, alltså Dumbledore, genom Harry. Vilket också är anledningen att han sen då efter den här attacken på Mr. Weasley liksom verkligen så här liksom paniktar det här beslutet, typ att du måste lära dig occlumency, det är skitviktigt, du måste kunna stänga honom ute. Så.
Precis. Tror du, han blir ju borttagen från en massa höga positioner inför just bok 5. Han blir ju nedtagen som Chief Warlock i Wizengamot och sådär.
Mm.
Och säger att han inte bryr sig så länge han får vara kvar på chokladgrodeskjorten. Tror du att det bara är en rolig grej, eller finns det någon poäng bakom det? Alltså, till exempel, vi vet ju att tavlor kommunicerar med varandra. Att det kan finnas någon sån grej på chokladgrodeskjorten, eller är det bara en kul detalj han, eller så här. Det är för att han ska visa att han är lite rolig liksom.
Jag tror bara det är en sån grej som Dumbledore säger, för att jag tror han, för honom personligen, så är det roligare att vara med på chokladgrodekorten än att sitta i någon mossig styrelse liksom, för han, jag tror inte Dumbledore, han har ju den självkännedomen, så jag tror inte att han låter den typen av makt locka eller påverka honom längre.
Han har ju varit där en gång typ.
Han har ju vid tidigare tillfälle sagt att makt är ju hans liksom Achilles häl.
Ja.
Och, eller han har vetat detta sedan länge, så jag tänker väl bara att han vill väl poängtera hur lite han bryr sig att bli tagen ur såna sammanhang. Liksom. Ja. Det är inte viktigt för honom. Vill de liksom misscredda honom, så ja, visst gör det då.
Ja, precis.
Lite så.
Men det är ändå ett tecken på hans personliga mognad. För att liksom en tidig Dumbledore hade ju kunnat bara, nej men, alltså den makthungriga Dumbledore.
Jag tänker Dumbledore före Ariana. Jag tror inte Dumbledore efter har brytt sig alls, om jag ska vara ärlig.
Men det är ändå en personlig...
Tänker jag.
Ja, det är ändå...
För det är där han läser att han kan inte bli betrodd med makt, liksom.
Nej, det är sant. Men ja, i slutet av bok 5 får vi också hans egentligen första, vad vi vet, fight med Voldemort. Och vad vi vet så är det första gången de möts på ungefär 40 år.
Mm.
Alltså på ministeriet pratar vi ju nu. Sen så tänkte vi lite att det kan ju vara att de åtminstone har varit i närheten av varandra. För vi vet ju till exempel att James och Lily har ju flytt, eller åtminstone har ju 3 gånger undkommit Voldemort.
Ja, enligt profetian så är det ju så.
Ja,
det har även Nebbles föräldrar gjort.
Ja.
i Fenixorden då. Så då tänker man kanske att har de fightats med Voldemort vid tre tillfällen vardera, ja då har kanske Dumbledore varit med vid något av dem. Men det är ju ingenting vi vet. Nej. Så det du säger stämmer ju då utifrån det vi kan läsa oss till, att när Dumbledore möter Voldemort i Trolldomsministeriet i slutet av bok 5, då kan det vara första gången de liksom ser varandra face to face. Sedan Voldemort var på Hogwarts så bad de Dumbledore om ett jobb.
Ja, sen Voldemorts request, det är på kapitlet. Mm. Och det är ju, med tanke på att de ändå har varit, alltså så här, den enda han någonsin fruktade har ju Dumbledore varit för Voldemort.
Mm.
Vilket ju är ett tecken på att kanske Voldemort har undvikit Dumbledore genom alla år.
Det är väldigt sannolikt.
Så att, ja, det blir ju ändå, det blir inte samma starka känsla som med Grindelwald när de mötte 45, för att där fanns det personlig relation på ett annat sätt. Men det finns ju en ganska, det finns ju en lång personlig relation, alltså med tanke på att Dumbledore såg Voldemort första gången när Voldemort var ett barn.
Mm.
Det måste ändå vara en lite speciell, alltså det måste kännas mycket för Dumbledore där, tänker jag.
Jag tror det känns mer för Voldemort, om jag ska vara ärlig, för jag tror Dumbledore har aldrig varit rädd för att möta honom, utan han har nog alltid väntat sig att det ska hända.
Ja, kanske.
Och kanske att han inte kommer komma levande ur det till och med, tänker jag att Dumbledore tänker. Medans Voldemort är ju den som har undvikit Dumbledore alltid, och det sägs ju att Voldemort vågade inte ens röra Hogwarts ens när han var som liksom på toppen av sin makt första gången. Och andra gången så vågar han egentligen inte röra Hogwarts förrän Dumbledore är död.
Nej, det är då som han får in Karus och de andra.
Ja, och han gör ju det via Snape kan man väl säga.
Precis.
Så det är, ja, jag skulle nog tro att det var mycket mer upprörande för Voldemort att möta Dumbledore än tvärtom. Dumbledore däremot var väldigt orolig och rädd för Harry.
Ja.
Harry säkerhet i den situationen då.
Ja. Ja, men jag tycker om man läser lite mellan raderna i den dialogerna som är, så tycker jag att det du säger får fog där.
Mm.
Att det är Voldemort som är skrajsen kanske är fel.
Ja. Men ändå, ja, men det är han som skriker och det är han som överreagerar. Och liksom det är Dumbledore som pratar helt lugnt, som dissar honom totalt och kallar honom för Tom hela tiden. Exakt.
Voldemort bara, jag heter Voldemort.
Ja, men lite så han, och han är ju väldigt stressad och hysterisk över detta och skriker liksom bland annat, ja men det finns ingenting som är värre än döden.
Nej, precis.
Och Dumbledore säger att det finns andra sätt att förgöra en man. Så liksom, och säger detta helt lugnt och har ju liksom trygghet i det, medan det är Voldemort då som skriker och gestikulerar och liksom är hysterisk och även besitter Harry och så vidare. Vilket är egentligen, det går ju sådär. Men vilket är det enda som egentligen får Dumbledore att bli riktigt liksom rädd.
Ja, och sen inser han att Harry löser ju det tack vare allt.
Det är ju uppenbart att Dumbledore inte fruktar för sitt eget liv. Medan Voldemort gör det till 1000%. Han är jätterädd att bli dödad. Han är jätterädd för döden. Men det är ett intressant. Det är ett intressant möte.
Ja, men det är det verkligen. Som ju inte får något direkt lösning. Med tanke på att Voldemort lyckas ändå fly. Även om det väl känns ett tag där som att Dumbledore ska lyckas få in honom. Så går det inte riktigt.
Nej.
I bok 6, det är ju där jag tycker, nu har jag inte läst exakt hur många sidor han medverkar på böckerna. Men det är ju i bok 6 som Dumbledores, vi är mest med honom.
Mm.
När han helt plötsligt då, eller helt plötsligt lät ju fel, men när han har egna lektioner med Harry och lektioner inom citationstecken då. För de ska gå igenom alla minnen hos Morfin, hos Hokey, även Slughorns minnen till slut då.
Ja, och Dumbledores egna.
Ja, precis.
Och Bob Ogdens är att förglömma.
Bob Ogden får vi inte glömma.
Men jag tycker egentligen, vi får ju träffa här, eller Dumbledore mest under bok 6 då eventuellt, just utifrån de här träffarna. Och det är absolut då det är som mest liksom utbyte mellan honom och Harry. Alltså mest dialog, mest liksom känslouttryck tycker jag.
Ja.
Men då vi verkligen får veta någonting om Dumbledore är i bok 7. Och det är ju liksom efter hans död till och med. Men då får man ju verkligen förklaringen till mycket. Jag tycker det är så himla fint att Harrys tanke är att när han knyter an till att han plötsligt förstår vad Dumbledore nog såg när han tittade i Erised-spegeln. Och det var samma sak som Harry själv såg. Medan Dumbledore vid tillfället då såklart inte...
Han sa att det var ett par sockor, va? Eller,
ja, han säger...
Ja, många sockor, eller,
ja, han vill ha ett par tjocka yllestrumpor liksom. Det, och att, ja, men folk envisas med att ge honom böcker.
Ja.
Så. Så att, ja, så att det, jag tycker det är jättefint att det knyts an tillbaka det, till det då första mötet dem emellan.
Ja.
Också.
Ja, men det är väldigt snyggt att verkligen få tillbaka en shoutout till något vi läst då för flera tusen sidor. Mm.
Och undrat över, för man fattar det ju såklart, och det gör ju Harry också, att han liksom han konstaterar väl att ja, okej, Dumbledore var nog inte fullt ärlig här. Nej. Men å andra sidan, det var ganska personligt.
Ja, precis.
Det var en personlig fråga, så, och sen så släpper han det liksom.
Ja. Men att vi ändå får det till slut, och vi, vi får ju inte det slutliga svaret eftersom att Dumbledore ju inte är där för att säga det, men,
men vi får det ändå.
Vi känner oss trygga i att det är det han faktiskt såg förmodligen.
Precis. Så det, ja, sådana grejer knyter ihop Dumbledore på ett bra sätt, tycker jag.
Ja.
Och att det är mycket info man får till sig på ett, liksom, vi får ju det på ett ganska dåligt och tråkigt sätt genom Rita Skeeter och hennes bok liksom.
Ja.
Men också samtalen med Aberforth till, precis, exempel.
Men när vi möter Dumbledore mycket i sjätte boken, gillar du det vi får läsa om, så att säga, om du förstår vad jag menar?
Ja.
För om jag bara utvecklar vad jag lägger i den frågan är att säga, om man har haft en person som varit med ganska lite, som ändå är väldigt populär, det finns en risk när den personen ska vara mycket mer att det blir lite av en besvikelse. Att man kan det vara liksom. Mm. Men... jag tycker verkligen inte det. Jag älskar ju dem. Det är, sjätte boken är ju tillsammans med fjärde de två jag gillar att läsa mest. Mm. Och till stor del handlar det mycket om det Harry och Dumbledore gör i den här boken för mig. Men vad tycker du?
Ja, nej men definitivt. Och jag tycker också att det ger en extra behållning att läsa det nu. Med vetskapen att Dumbledore visste under hela den här tiden under det sjätte året att han kommer dö.
Mm.
Och han kommer dö ungefär vid den tiden han gjorde. Ja, men så här plus minus veckor eller månader, tänker jag. Snape berättar för honom att han, ja, under föregående sommar så har ju Dumbledore fått den här förvandelsen i handen, där Snape då lyckas, den skulle ju spridit sig, men Snape lyckas fånga den i handen och handen, ja, dör.
Med den här ringen som man då... Ja.
Precis, med familjen Gaunts, precis, ring då.
Yes.
Som visar sig vara en horcrux, och Dumbledore liksom blir taken away där för ett litet ögonblick och tänker att använda stenen för att se sin familj, men istället så är det såklart en jätteförbannelse på den här horcruxen, som nästan dödar honom. Snape lyckas fånga den här förbannelsen då i hans hand, men menar på att jag har inte räddat ditt liv, jag har bara köpt dig tid.
Mm.
Och Snape tippar på, ja men typ ett år. Dumbledore dör typ ett år efter,
ja,
i den här dealen han har med Snape. Och med den vetskapen så blir de här mötena med Harry ännu mer intressanta. Det får en helt extra dimension, tycker jag, att läsa när man vet att Dumbledore vet att han har inte...
Nej, jag
så långt
kunna vara
kvar
med,
som Harry tror.
Nej, han kommer inte kunna vara med under lång tid framöver. Utan det är nu här och nu som vi måste komma fram till saker.
Ja, och även att han preppar liksom det här med att han delar med sig av den sista slutgiltiga liksom hemligheten till Snape. Men också att det här får du bara säga till Harry precis i slutet. När det är absolut nödvändigt så måste han veta att han också ska dö. För annars kommer han inte orka göra det här.
Nej.
Liksom. Så att läsa om böckerna ger ju ett extra filter,
ja,
tycker jag.
Jag gillar ju också det att det han ryker på med handen där, det är svagheten, eller så att det är att han vet att stenen är där, och den svagheten, att han faller för den.
Mm.
Vilket gör honom, det gör honom inte till en supermänniska, utan faktiskt till en någon form av vanlig människa till slut ändå. För att det, alltså, visst, han dör inte av den, men han skulle dött av den om han inte då ber Snape döda honom sen.
Oh, ja, precis. Och han hade ju dött av den ändå.
Ja, precis. Så det är det som någonstans frammanar hans död när nu döden sen sker.
Ja.
Även om det inte är det som är den direkta orsaken till varför han dör. Och jag gillar det, även om jag inte så här, jag hatar att han dör, för att man vill ju att ens hjälte ska leva. Men det är också så här, han är inte någon superhjälte. Han är en vanlig man, om en orimligt smart sådan, och vis på många sätt. Men han gör inte heller allting perfekt, och han kan också falla till föga för sina egna lustar.
Ja, att det mänskliga, det som gör att Dumbledore är Dumbledore och som gör att Voldemort är Voldemort till exempel, det är ju verkligen det som Voldemort saknar. Dumbledore, han tappar ju liksom huvudet och tänker att han kommer få se sin familj igen, och det är det viktigaste i världen för honom.
Ja.
Och då tänker han inte längre, men rent logiskt så, om man hade tänkt efter, så förstår han ju såklart att han måste vara försiktig.
Mm.
Men där och då så gjorde han inte det. Nej, precis. Vilket är det som gör honom till honom, och att han förstår Harry så väl också.
Ja. Och till slut så dör han ju då genom Snapes hand som tar över från Malfoy, eller vad man ska säga.
Mm. På helt på sina egna villkor för mig, ja, också tillägga. Och jag vet så här, jag var så chockad när det hände, för jag hade alltid, jag tänkte att det var ganska givet att Dumbledore skulle dö liksom någon gång.
Ja, jag trodde att det skulle ske i sjunde boken.
Ja, jag tänkte också att det skulle vara en del av slutfighten, för det kändes ju som att det kommer ju vara någon slags episk så här final moment liksom. Och då kommer Voldemort till slut döda Dumbledore. Men Harry kommer döda Voldemort. Och jag är absolut inte besviken på slutet eller hur det blev eller något sånt där. Jag trodde inte det var i slutet av bok 6, jag trodde det var i slutet av bok 7.
Ja.
Och därav
jag trodde
så
att det skulle vara typ halvvägs genom bok 7 och att de skulle förklara sig själva på slutet. Och att det skulle vara liksom ett down moment där när allting, alltså det skulle vara down moment när allt känns förlorat och sen kommer vändningen. Trodde jag, men nu fick vi det redan då i...
Ja, jag var jätteförvånad. Så jag är inte missnöjd med hur det blev alls. Och hade då Rowling den här idén om dödsrelikerna, så förstår jag att det måste ske utan Dumbledore. Då ska inte han kunna finnas där och fråga.
Precis.
Och skulle slutstriden vara på Hogwarts, ja då är det klart att då måste Voldemort ha tagit över Hogwarts först, för att det någonstans ska bli ett slags återtagande och inte bara okej, vi försvarar Hogwarts och vi lyckades, utan att det blir någonstans att det är Harry som kommer tillbaka.
Ja.
Så jag är inte alls liksom, jag är inte alls missnöjd att det blev så som det blev, men jag var, när jag läste det och några år efter, var jag väldigt förvånad att liksom tiden mellan bok 6 och bok 7,
för det var
kunde jag inte fatta det liksom.
Nej, precis.
Det kändes väldigt så här, bara what?
Nej, men jag vill minnas, kan jag ha fel, men att det pratades om att ja, men han kommer komma tillbaka i bok 7 liksom, att det fanns att det fanns Gandalf-liknelsen liksom. Spoiler-alert, men Gandalf dör ju i första Sagan om ringen och kommer tillbaka i andra.
Ja.
Har ni inte sett filmerna eller läst böckerna så är det sorry. Mm. Men ja. Att det fanns den, men det hade varit någonstans, det hade varit för likt med tanke på redan liknelserna som finns mellan Gandalf och Dumbledore som mentorn till våran
riktiga huvudperson
och så vidare. Ja. Och huvudpersonen är förhållandevis ung, framförallt i Sagan om ringen filmerna.
Ja, det tycker jag kändes ganska långsökt, vet man liksom. Ja.
Jag tror det var mer förhoppningar än...
Ja, och jag tänker man har väl, och det är klart att man hoppas, herregud. Det gör ju Harry och Ron också, de hoppas ju alltid när de ser Dumbledores öga i den här glasspegelskärvan och allt det här, att man någonstans att Dumbledore finns med en, hade varit en sån himla trygg känsla.
Ja.
Men förstår man Rowling och liksom tänker, hur har hon beskrivit döden hittills? Döden är någonting oundvikligt. Det är inte det värsta som kan hända. Men den är oundviklig.
Ja.
Och då är Dumbledore, ja, men han är den sista som skulle välja att komma tillbaka på något sätt. Och det vet Harry.
Precis. Så att, ja, det är helt logiskt. Jag minns bara att det var det snacket där, för att det var väl ett eller två år mellan bok 6 och bok 7.
Ja, det är klart, det gick jättemycket rykten då. Ja. Så det kan man ju såklart tänka sig när liksom den... Ja, förutom Harry själv då, den viktigaste personen liksom försvinner, så är det klart att man skulle vilja ha honom tillbaka. Men jag var aldrig där, jag tänkte, och det var det som gjorde mig så ledsen också, man visste ju att det var kört.
Ja.
Har han dött, så har han dött liksom.
Jag hade nog inte tyckt om han kom tillbaka, för att det hade blivit så här lite för... Ja, men då hade vi hamnat där, nu betyder det döden ingenting, då är det ingenting som är farligt. Det är lite det här när alla kan komma tillbaka från döden hela tiden, ja, men då betyder det ingenting. Medans,
ja, dels det, men också just att...
Och det är tvärt mot vad Rowling, som du sa, det är tvärt mot vad Rowling har beskrivit.
Det är inte, döden funkar inte så.
Nej.
Liksom. Det hade inte varit Dumbledore. Utan när han är död så är han död.
Ja.
Och det gör inte så jättemycket för honom. För det, han vet att det finns det som är värre. Liksom.
Ja. Ja, jag tror att vi stannar där. Vid våran exposé över Dumbledores liv.
Mm.
Inte gått in på alla detaljer såklart, för det går inte, men i stora drag Dumbledore 1891 eller vad sa vi, 1881 till 1996.
Mm.
Ja, det var ett bra liv för att han har haft.
Verkligen.
Herregud. Det låter som att det här var det sista på avsnittet i den här podden. Det kändes som att vi säger, tack för oss. Så är det inte, vi kommer tillbaka om 2 veckor.
Ja, det gör vi. såklart. Men ja, nej, det var ju, åh, herregud. Det finns ju en anledning att det tar 3 avsnitt att diskutera hela Dumbledores, liksom dra hans liv i kronologisk ordning.
Precis.
Det är ju helt otroligt.
Ja, och då finns det ännu mer att prata om man skulle vilja så småningom, känns det som. Men vi stannar här och kommer tillbaka om 2 veckor.
Mm.
Tills dess så kan ni följa oss på Instagram, där vissa lyssnare gillar att kalla mig för gubbe. Det tycker jag inte om.
Ja. Det är ju sant ju.
Det är sant. Vi finns på Facebook. Vi finns på mail. harrypotterpodden@gmail.com om ni vill komma med lite längre frågor. Och så har vi Patreon. patreon.com/harrypotterpodden, där det finns 4 avsnitt ute. Jag tänker att om inte allt för lång tid så ska Lisa få quizza mig också.
Ja, just det.
Vi ska få ihop, eller du ska få ihop ett quiz där. Och så ska jag få grillas.
Ja,
så det jag tänker jag är där vi ligger just nu.
Ja.
Så ha det så bra, god fortsättning, så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.